Ja, det här är en intressant fråga överlag och också ett intressant vapen att diskutera därför att det här är väl en bassa som ligger i gråzonen. Vi har ju sagt att vi vill inte ha militärliknande vapen, att de ska användas i jäkliga sammanhang. Går man ut på YouTube och tittar på berättas egen reklam för det här vapnet så är det ju där presenterat som ett home defensive weapon, alltså ett vapen som används då i andra delar än jakt. Faktiskt ingenting om jakt i den filmen, nu kanske inte den är fullt representativ. Det finns ju lite olika modeller av den här, bland annat tre olika kolvar har jag sett också, och lite olika piplängder. Men vi för ju en diskussion runt det här. Vi har ju en policy och utifrån den har väl då juridikavdelningen besvarat det. Jag kan väl säga att Jägarförbundet får cirka 100 frågor per år från polisen. Och i 70% av fallen tycker jag att det är helt okej. Och i några fall så hamnar man i det här svaret.
Men borde ni inte stå på jägarnas sida här om killen vill använda den här för att pyscha rådjur och räv? Så får man väl tro honom på det då?
Man kan väl säga så här att det är ju det här som är den intressanta frågan. Vad är stå på jägarnas sida? Vi pratar ju ganska mycket om att vi ska värna den svenska jakttraditionen. Och det är vi ganska överens om allihop att det är viktigt. Inte minst när det gäller lösensjakten kontra rådjur till exempel. Ska man titta över också frågan i alla dess delar så rör ju det även vapen och vilken syn samhället har på vår vapenhantering. Vi har ju ganska mycket vapen per person i Sverige om man tittar ut i världen. Och vi har ungefär lika mycket som man har i Tyskland och Frankrike då. USA är topp givetvis. Och vi tittar ju gärna mot USA när vi tittar på nytillkomna vapen och så vidare. Tittar man till exempel på Tyskland så har man ju kanske en annan syn där på det här med traditionella vapen. Så att det här är en diskussion som pågår och ska pågå. Vi kommer att revidera vår vapenpolicy nu i Jägarförbundet. Man ska ju samtidigt följa med den tekniska utvecklingen. Här kan det vara, jag har kommit till lampor, jag har kommit till en hel del filmkameror på vapen till exempel som kan var i behov av att man tittar över på vad man anser vara militärliknande.
Så du menar att man skulle förbjuda kameror också eller?
Nej, jag säger det att kameran har ju kommit till och då kan man titta över på policyn. Vi har en policy där man pratar om hur höljet ska se ut på bössan för att det inte ska vara militärliknande. Men för att kunna göra en bra infästning på med kameran så kanske man måste ändra det. Det finns ju sådana saker som förändras hela tiden. Vi har fått bättre eftersökslampor som man ju ofta sett direkt på vapnet och så vidare och så vidare. Så att man måste ju revidera de här policydokumenten utifrån den tekniska utvecklingen. Men det håller kvar grundtanken att vi ser inte att det finns någon anledning att ha militärliknande vapen i jaktliga sammanhang. Sen är det ju frågan vad som är militärliknande givetvis.
Men Tony Selan, killen som söker den här licensen, han tycker att man här bara yttrar sig från personligt tyckande. Alltså det finns inget lagstöd för det här. Betyder det att Jägarförbundet vill ha skärpta vapenregler?
Nej, snarare tvärtom. Vi har några motioner vi ska behandla nu. Framförallt som rör vapengarderoben och möjligheterna inom ramen för sex vapen att välja friare. Vi hade ju det från början. Nu har man ju tyvärr gått in med en del restriktioner där också. Det blir ju svårare att få fler vapen än fyra framförallt. Vi tycker också i det här motionssvaret att man ska motivera över sex vapen med att vi inte ska ha någon övre gräns. Det måste ju jägaren själv bestämma. Han kan ju, om man lyckas, eller om han klarar av att motivera sitt vapeninnehav så ska han kunna ha fler än åtta vapen till exempel. Så att vi är inte alls mot att man har vapen. Men däremot så är vi rädda om det som kan sägas vara en traditionell jakt. Och i det ingår också vapnen som en del. Men den här gränsen är inte lätt att sätta och den måste diskuteras och det är ju det vi gör nu och det tycker jag är bra med en sån här diskussion.
Om vi återvänder till den här Benelli MR1 så är ju Jägarförbundets utlåtande felaktigt. Alltså ni skriver att namnet skulle vara Military Rifle. Det stämmer ju inte när de frågar en försäljningschef sen högre upp i organisationen. Och ni skriver att den har en speciell överbyggnad för att den ska kyla och skydda skytten mot ihållande eldgivning. Killen säger att det är en överbyggnad som måste till för att skydda själva mekanismen. Är det inte så att ni har gjort fel i det här fallet?
Jag vill inte gå in på de här detaljfrågorna på det viset, utan jag kan konstatera att det här är ett vapen som man kan diskutera, och jag hänvisar en gång till den här filmen på YouTube som berättar och också berättar sin egen produktinformation som också finns ute på nätet. Och där man också pratar om att det är en kombination mellan militär teknologi och civil teknologi, det här vapnet. Och då hamnar vi i de här, och det kommer vi ju alltid att hamna oavsett om vi nu inte vill ha fullskaliga militärliknande vapen. Och det har vi ett beslut i Jägarförbundet att vi inte ska ha, utan då kommer man på gränsdragningsproblematiken. Och den kan vara svår. Men som sagt, vad det rör ett väldigt litet antal vapen är väl drygt 60 000 licensansökningar per år och ett hundratal som hamnar på det här bordet, och några av dem avslås så att säga, eller man skriver då en rekommendation. Det är polisen i slutändan som tar det här beslutet.
Vad är det för halvautomater som Jägarförbundet tycker är okej att man använder då?
Nej, men halvautomaterna är klart berättigade till mycket. Sen kan man ju också, man kan ju diskutera sådana här saker. Just den här bössan är ju en klass 2-bössa, 223. Och personligen så skulle jag ju hellre satsa på precisionen på att ha eldkraft i en klass 2-vapen. Eller att kunna skjuta snabba skott.
Men det där förklarar killen med i sin ansökan att han jagar på sådana marker där han har väldigt trånga pass. Han vill kunna få iväg ett andra skott snabbt. Han anser att det blir säkrare djuretiskt om han slipper hålla på och repetera i nästa patron.
Ja, det kan ju vara så. Men jag vet inte vad han jagar för vilt. Han måste ju jaga de flesta vilt som han jagar.
Men det är räv och rådjur som han avser att jaga med det här vapnet.
Förlåt?
Det är räv och rådjur han avser att jaga med det här vapnet.
Ja, nej, men då kan det väl vara. Men de flesta klass 2 vilten, de är ju betydligt mindre, och det där har man ju större nytta av precision. Så är det ju faktiskt. Däremot förstår jag mycket väl att man vill ha halvautomater på sättvilt som björn och vildsvin. Där det ju också är väldigt ofta trångt och bökigt, och där det kan vara viktigt att få iväg ett andra skott eftersom det kan vara farligt vilt också. Men det här är ju en diskussion man måste svara, och det är ju också upp till det som söker att kunna motivera det här. Och det har han ju då kanske gjort. Jag har inte läst hans motivering. Men som sagt var, jag tycker att det här vapnet ligger i en gråzon. Vi kommer att titta över vapenpolicyn och revidera den i år. Vi har gjort det senast 2012, så är det dags. Det är en teknisk utveckling. Det finns ju attitydförändringar som man måste ha hänsyn till. Men grunden är att vi inte ska ha militärliknande vapen att jaga med. Och den tror jag nog kommer att behålla sina policyn. Och sen kommer det kanske komma i konflikt med vad enskilda personer önskar. Men där kommer vi att hamna. Vi kommer att hamna i de här diskussionerna oavsett hur långt vi flyttar acceptansen för hur vapnen ser ut.
Vi hörde Torbjörn Lövbom, andre vice ordförande i Svenska Jägarförbundet. Jag heter Mikael Mojlanen.